Det är tisdagen den 14 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Idag ska vi prata bostäder, sådana man hyr, alltså hyresrätter och hyresrättsmarknaden. Hyresmarknaden för bostäder är ju som ni vet ett område som är reglerat och har varit så sedan andra världskriget. Men på senare år har vi ju hört allt mer om en eventuell avreglering. Och för några år sedan hade vi till och med ett skarpt förslag om fri hyressättning på nyproduktion på bordet. Det var en del av den nu saligt avsomnade januariöverenskommelsen, men det blev ju som det blev med den. Så vad ska man då tänka i den här frågan? Det brukar ju ofta argumenteras för en avreglering och en friare hyressättning och att det är någonting som skulle ha stora positiva effekter. Men lika ofta brukar det varnas för marknadshyror och dess konsekvenser för dagens hyresgäster. Så vad finns det för och nackdelar med dagens system och vad finns det för och nackdelar med alternativet, det vill säga en avreglering? Det ska vi prata om idag och jag är glad att hälsa mina gäster välkomna. Herman Donner, universitetslektor vid KTH. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Och sen gammal bekant, Fredrik Kopsch, chefsekonom på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Varmt välkommen du också, Fredrik.
Tack så mycket.
Också du en bakgrund i fastighetsekonomi, ska sägas.
Precis, jag har varit på samma avdelning som Herman är nu.
Precis. Ja, anledningen till dagens samtal är en rapport som du, Herman, skrivit för Stockholms Handelskammare. Från reglering till rörlighet, vägar mot en fungerande hyresmarknad. Och titeln avslöjar redan där att det handlar om en del reformer. Vi kommer snart om. Jag tänkte att vi ska börja med att tala om dagens system. Herman, ska du börja? Vi säger ju idag att dagens marknad är reglerad. Vi har hyresreglering. Vad är de viktigaste reglerna i den regleringen? Om vi börjar där.
Okej, så vi har ju i Sverige en ganska komplex hyressättningsmodell som för en internationell publik är obegriplig och väldigt svår att beskriva.
Nästan för oss själva också ibland.
Ja, med kollektiva förhandlingar. De kollektiva förhandlingarna är baserade på någonting som kallas bruksvärdesystemet, vilket gör att lägenhetshyror för de stora flertalet av hyresrätterna som är föremål för bruksvärdeshyror, där är då lägenheten standard, till exempel om det finns sopnedkast, köket standard och så vidare som sätter hyran.
Okay.
Sen så finns det då hyror som i nyare hus som är satt enligt det man kallar presumtionshyror. De är baserade på byggkostnader och de hyrorna brukar vara mycket högre än bruksvärdeshyrorna. Bruksvärdeshyrorna är ofta väldigt låga. Det som är unikt med dem är ju att de är väldigt uniforma. Det är väldigt liten skillnad på hyrorna i centrala Stockholm jämfört med någonting som är ute på landsbygden jämfört med på en fri marknad.
För läget är inte lika viktigt som sopnedkast exempelvis. Är det inte viktigt alls?
I princip inte, ja. Exakt. Så då har du bruksvärdesystemet. Sen så har du då presumtionshyror där det sätts lite högre hyror i nyproduktion. De är baserade på byggkostnaderna. Och det som har visat sig nu med de här lägenheterna med presumtionshyra är ju att de hyrorna kan ju också vara över marknadshyra. Vi har ju idag 20 000 tomma hyresrätter som ingen vill hyra. Så vi har bruksvärdesystemet som leder till väldigt låga hyror. Vi har presumtionshyror som leder till ganska höga hyror. Och sen har vi också alla som hyr i andra hand, vilket nu också har blivit normen för yngre människor och människor med mindre socialt kapital och människor som har mindre ekonomiskt kapital. Så att det är väl de tre huvudsakliga kategorierna, och i varje kategori så kan du också bryta ner det i hur rabatterade lägenheterna är. Så du har då bruksvärdesystem på landsbygden där vi ser att det har inte så stor påverkan. Hyrorna skulle inte gå upp så mycket om man avreglerade. Sen har vi bruksvärde på Östermalm, där hyrorna kanske är hälften av vad de skulle vara på en fri marknad. Sen har vi presumtionshyror. Vissa de skulle till och med gå ner, vissa skulle gå upp, men de är ganska dyra redan idag. Och sen har vi andra hand, där folk i snitt i Stockholm betalar dubbelt så mycket som motsvarande förstahandskontrakt. Mm. Så man kan säga att det har uppstått parallella system där hyresgästerna är olika privilegierade.
Men det var en alldeles utmärkt introduktion. Vi släpper in Fredrik här. Det här med kollektiva förhandlingar kanske inte alla med på. Vad är det för kollektiv som förhandlar och vem är det som förhandlar åt vem här egentligen?
Ja, det står ju i lagstiftningen att en etablerad hyresgästorganisation ska förhandla hyrorna för hyresgästernas räkning. Ja. Och där finns ju en ganska stor etablerad hyresgästorganisation, Hyresgästföreningen. som förhandlar hyrorna för 90% av Sveriges lägenheter, tror jag de brukar skriva på sin hemsida.
Mm.
Och sen är den andra parten är ju fastighetsägaren. Och det kan ju vara den enskilda fastighetsägaren, alltså en person som äger ett hus. Eller så är det ofta så att de lejer ut det på sin egen intresseorganisation som heter fastighetsägarna.
Okej, så det är nästan som arbetsmarknaden här. Att först har man stora centrala avtal och de är styrande för liksom allting som sker där ute.
Ja, precis. Men här finns det ett intressant problem som inte belyses särskilt ofta. För att när det här infördes, lagstiftningen kom 1975 eller 1976, om jag minns rätt. Alltså hyresförhandlingslagen. Och då var det så att hyresgästföreningen förhandlade med de kommunala bostadsbolagen. Och det finns ju inte så många sådana. Och framförallt så var det så att de kommunala bostadsbolagen, de var liksom... besudlade, om jag får använda det ordet, med liksom socialdemokratiska partipampar, medan hyresgästföreningen också var besudlat av socialdemokratiska partipampar, och de kom ju ganska väl överens.
Mm.
Men sen 2011 så ändrades lagen i att kommunala bostadsbolag ska vara affärsmässiga, och de får inte heller vara hyresnormerande som de var förr. Så fram till 2011 så var en privat fastighetsägare bara tvungen att acceptera det här budet som då ett kommunalt bostadsbolag hade kommit överens med hyresgästföreningen om.
Okay.
Och då sen 2011, då är det ju väldigt många fler som ska vara inne och förhandla hyror. Och det gör att det där kraschar ganska ofta. Så att de här förhandlingarna fungerar inte särskilt väl sen man gav det privata fastighetsägare rätt att förhandla.
Men utmärkt, har vi lite bättre koll på det. En fråga till dig, Herman. Det här med vilka lägenheter är det som faller under den här bruksvärdesprincipen, och när är det presumtionshyressystemet gäller? Vad avgör det?
Presumtionshyror introducerades 2006 och de skulle gälla i 15 år. Sen skulle de här lägenheterna så att säga gå in i bruksvärdesystemet.
Alltså för nya lägenheter då?
Ja. Så det här har ju funnits sedan 2006, och det är också viktigt att påtala då att i och med att hyreshöjningarna är fortfarande föremål för förhandlingar, så att en lägenhet med presumtionshyra byggd 2006, 2007, 2008 kommer ju idag ha en ganska låg hyra jämfört med en lägenhet med presumtionshyra som är byggd i år eller förra året.
För det beror på byggkostnaderna?
Exakt. Ja. Och hyreshöjningen är ju fortfarande föremål för de här förhandlingarna.
En sak som jag skulle flika in där med presumtionshyrorna är att det har ju, jag satt ju med i den här utredningen för några år sedan, alltså frihyresättning i nyproduktion, som expert var jag då. Och där visade det sig att presumtionshyror används ibland, men det finns också ett lite mer så här shady system som man kallar för egensatta hyror, för man måste ju inte använda presumtionshyresystemet, man kan ju bara bestämma en hyra. Vår hyreslagstiftning är ju inte så att den bestämmer hyresnivåer, utan en fastighetsägare kan ju chansa och hoppas att man inte blir tagen till hyresnämnden och får hyran prövad. Och det är ett ganska vanligt system och blir allt vanligare eftersom att man inte tycker att presumtionshyressystemet fungerar. För även där måste man förhandla med hyresgästföreningen. Och det verkar de inte gilla, de här privata fastighetsägarna.
Nej, okej. Ja, Herman, vill du lägga till någonting angående dagens system som du tror är viktigt att lyssnarna förstår? Behöver inte gå in på alla detaljer, men är det någonting annat som vi inte har tagit upp?
Nej, egentligen inte. Utan det är viktigt att påtala att det som händer med de här prisregleringarna, att det blir ett pristak. Det blir alltså för låga hyror på vissa ställen. Mm. Men också nu ser vi allt oftare att det är för höga hyror på andra ställen. Och det är en viktig nyans som jag tror många missar.
Mm. Okej, då ska vi gå in på din rapport som alltså är skriven för Stockholms handelskammare, från reglering till rörlighet, vägar mot en fungerande hyresmarknad. Bara kort bakgrunden, hur kom det så att du fick kontakt med handelskammaren och skrev en rapport åt dem?
Jag har ju skrivit ganska mycket om hyresreglering och fastighetsmarknad tidigare. Jag har jobbat på KTH sedan 2013 som doktorand och disputerade 2018. Så jag har skrivit flera papper om just hyresreglering. Så en del av den här rapporten till och med, den bygger på min egen tidigare forskning.
Mm. Alltså, rapporten, det finns tre delar kan man säga. Ett där du tittar på hushållsperspektivet av dagens system och eventuella förändringar. Ett där du tittar på ett samhällsperspektiv, ska säga. Och sen då en sista del där du pratar om vad som skulle innebära i form av stödåtgärder ifall man skulle förändra det här systemet. Om vi börjar med det här med hushållsperspektivet, vad är det som du finner där? Hur fungerar det idag och hur skulle det kunna förändras för hushållen?
Det jag ville få fram när jag pratade just om hushållsperspektivet, det var att bredda vem som är sakägare i frågan egentligen. För det som jag tyckte var intressant var att all debatt i Sverige tenderar att fokusera på hyresgästerna. De som har en hyresrätt. Och det är ju så jätteviktigt att vi har koll på dem och hur de drabbas av en avreglering respektive hur de påverkas av att det är reglerade hyror. Men det är ju så många fler som påverkas av hyresregleringen och det är dessutom lite mer luddigt hur de påverkas. Så till exempel alla som idag hyr i andra hand för att de inte kan få en hyresrätt. Vi har alla de som köper bostadsrätter som kanske hellre hade velat hyra men som inte har möjlighet att hyra. Vi har alla de som bor i hyresrätt men kanske inte bor i den hyresrätten de vill bo i men det går inte att flytta för att det är ganska komplicerat att få till ett byte och så vidare. Så att jag ville liksom bredda sakägarbegreppet och förstå hur påverkas alla hushåll eller fler grupper av hushåll av hyresregleringen.
Mm, okej, okay. Och vad är det du finner där då? Olika grupper, olika delar, olika sorters hushåll så att säga?
Så, men för det första så kommer jag fram till att olika lägenheter är olika attraktiva. Det kan ju te sig självklart, men lägenheter med låg hyra på attraktiva adresser är såklart mer attraktiva än en lägenhet som ligger långt bort från en storstad med hög hyra. Mm. Och det finns mönster i vilka hushåll som får vilka lägenheter. Så vi ser till exempel att de som tenderar att få de mest attraktiva lägenheterna har dels högre inkomster men också mer socialt kapital. De tenderar också att vara äldre. Så det här är vad vi liksom brukar kalla regressivt. Det här är de största vinnarna så att säga är de som kanske är minst behövande.
Mm. Ska bara släppa in Fredrik här, för det hör ju du och jag pratat om i podden, att sådana som, ja, faktiskt jag själv som står i bostadskör men har någonstans att bo så jag inte behöver bostad och kan så att säga ha råd att stå och vänta, kanske är den som mest får ut någonting av dagens system så att säga. Visst har vi varit inne på det
tidigare? Ja, precis. Jo, men vi pratade nog i den podd tillsammans med Lisa Pellingen för mig var med då också. Ja. Och så är det blir ju, och Stockholm är ett bra exempel då, för där är kötiderna så oerhört långa. Ja. De kan ju vara uppåt 40 år ibland. Det var någon jag läste om nyligen som hade fått en lägenhet uppe där liksom Ivar Los park, de här gamla kulturhusen byggda på 1600-talet, jättefina, ja. Utsikt över liksom hela Stockholm. Och han beskrev ju sin liksom bostadskarriär, hur han hade fått ett rivningskontrakt på 80-talet och då nollställs ju inte kön. Han hade ombildat den till en bostadsrätt och så har han köpt en villa i Nacka. Och sen till slut när barnen har flyttat hemifrån, ja då hade han ju 40 års kötid och kunde få den här liksom drömlägenheten som kostar 7000 kronor i månaden. Ja,
och bra pris för villan också.
Yeah. Och det är inte bara så att han förmodligen har en relativt hög inkomst. Han har ju också precis sålt ett hus i Nacka så att han har ju tjänat en slant. Mm. Och det är ju typiskt sett sådana människor som får. För människor som har låga inkomster och inte så många alternativ, de tar ju första bästa lägenhet de får liksom.
Ja, precis. Men för att stå i hyreskö i 40 år så behöver man någonstans att bo under tiden.
Ja, det har med det här med alternativkostnader att göra. Köer gynnar de som har låg alternativkostnad. Jag går ju igenom i rapporten att det finns ju i princip tre sätt att få ett kontrakt. Du ska känna en hyresvärd, du ska köpa ett kontrakt på den svarta marknaden eller du ska köa. Mm. Och köa brukar ju upplevas som rättvist i debatten därför att det är lika för alla. Och då fångar, men det man inte fångar då i debatten, det är ju precis det Fredrik precis sa. Att alla har inte möjlighet att köa lika länge. Behöver du verkligen en bostad så kommer du ta första bästa lägenhet. Medan om du inte behöver en bostad, du har en hyresrätt eller du äger en bostad, då kommer du kunna vänta länge. Precis som Fredrik sa då, det är de som får de här attraktiva lägenheterna i innerstan med störst rabatt. För att det är längre kötid för att få en lägenhet där du har stor skillnad mellan marknadshyra och reglerad hyra. Du kan få en lägenhet på ganska attraktiv adress ganska fort om du är beredd att betala en hög hyra. Mm. Så just det här med att de som väntar längst får störst subsidier är ju det som är mest problematiskt.
Fredrik?
Jag tror också, det här tror jag är någonting som håller på att förändras. Jag vet att Hyresgästföreningen har börjat verka för att man kanske inte ska förmedla lägenheter via bostadskö längre. Och det där blir ju som en desperat ryckning i att försöka rädda det här systemet. Och någonting som du, och nu kanske jag föregår rapporten här och strukturen som du hade tänkt gå igenom.
Det är ingen fara att köra på.
Det finns flera förtjänstfulla grafer, men några av dem jag tyckte bäst om i rapporten är den här beskrivningen av andelen av personer under 30 som får lägenheter i olika områden. Och liksom i centrala Stockholm så ser man ju att det har ju fallit något oerhört. Det är ju nere på någonstans 4% av lägenheterna går till människor under 30 år, medan andelen av de nyinflyttade som är över 60, den stiger hela tiden. Mm. Och det där gör ju att man får en, det blir liksom olika grupper i samhället som upplever en orättvisa. För att går man tillbaks 20-30 år, då var kötiderna inte så långa. Det kanske var liksom 7 år för att få en lägenhet i centrala Stockholm. Och det kan man ju ändå hantera. Man flyttar hemifrån när man är 18, bor i liksom Linköping eller Lund och pluggar. Och sen flyttar man tillbaka till Stockholm och då får man en lägenhet i centrala stan. Kanske inte den finaste, men åtminstone en lägenhet. Mm. Medan nu så är ju inte det fallet. Nu var man ju, är man liksom tvungen att ha ställt sig i kö på 90-talet. Och är man född 2001, ja, då kommer man uppleva det som ett oerhört, en oerhört stor orättvisa. Man var liksom inte född när man behövde ställa sig i kö. Så jag tror att urholkas acceptansen för systemet.
Men precis, om det är då villaägare i Nacka som har stått i kö i 40 år som är liksom de stora vinnarna, är det så här med att ungdomar och de som kommer nya till bostadsmarknaden blir de mest missgynnade så att säga i dagens system?
Ja, givetvis. Du har ju dels det som Fredrik noterade i rapporten som är väldigt intressant, att hyra bostad som ska vara det man associerar med ungdom internationellt sett, en flexibel boendeform, har ju blivit den minst flexibla boendeformen där folk är inlåsta. Och nu som sagt får unga människor, har i princip omöjligt att få ett förstahandskontrakt i på attraktiv adress. De här 4% som nämns, de här 4% som får ett hyreskontrakt i Stockholms innerstad, hur gör de då? Jo, de tar ju ett hyreskontrakt som har en kötid som är under genomsnittet. Och för att få en lägenhet som har en kötid under genomsnittet, då måste du ju betala en hyra som är över genomsnittet. Vi har ju det här sambandet som jag precis pratade om. Och det resulterar ju inte bara att äldre får de här lägenheterna. Men ska vi titta lika för lika, så blir det också så att i det hyrda beståndet så betalar äldre människor betydligt lägre hyror. Så den här personen som har sålt villan i Nacka kanske betalar 30-40% mindre hyra per kvadrat jämfört med den här 30-åringen som sparar till en kontantinsats.
Mm. En fråga till bara, Herman, som återknyter till det vi pratade om tidigare. Andrahandsuthyrning, är den också reglerad i Sverige idag?
Jag är inte expert på regleringen där eller om den ens är reglerad. Jag tror att man kan pröva den i domstol, att det är ett system liknande det Fredrik beskrev. Att du som fastighetsägare eller lägenhetsinnehavare kan hyra ut och sen så blir det väl upp till den som hyr som kan då få det prövat i efterhand.
Mm. Det är rätt saftiga hyror på andrahandsmarknaden, det kan jag berätta, för att min familj, vi var mellan bostäder för några år sedan, eller 2 månader mellan, ja, 2, då hyrde vi andra hand och det var höga priser. Fredrik, vill du komplettera någonting, andrahandsmarknaden?
Ja, jo, men det infördes ju, jag minns inte när det var, men inte så länge sedan, kanske 1,5 decennier sedan, som man ville få fart på andrahandsmarknaden. Så om man hyr ut, det beror på vad man hyr ut för något, om man hyr ut en hyresrätt i andra hand så får man ju bara ta ut samma hyra som hyresrätten har. Plus 10% brukar vara tumregeln om den är möblerad. Mm. Och innan den här lagändringen som kom för 1,5 decennier sedan så gällde samma för bostadsrätter. Och då insåg man att det där blir ett jättestort problem för att kapitalkostnaderna, alltså mina räntekostnader kommer att vara dubbelt så höga. Mm, just det. Så då finns det inget incitament att göra där. Så då ändrade man att man får täckning för sina kapitalkostnader. Och det där är ju väldigt svårt att veta vad kapitalkostnaden är, för att det är ju lätt att veta vad ränteutgiften är. Men det är väldigt svårt att veta vad kostnaden för egna kapitalet är. Om du har liksom 1 miljon i kontantinsats så hade du kunnat investera den på börsen och så får du en avkastning.
Just det. Vi ska gå vidare i rapporten och prata lite det här med konsekvenser för hela samhället. För Herman, här har ju du varit ute och tittat också. Det är då rapportens andra del. Och vad är det du finner här? Och hur jobbar du här? Hur analyserar du här?
Ja, du pratar om då där jag räknar ut det man kallar för välfärdsförluster.
Ja, precis. Enkelt.
Och det är ju konsekvensen av att det är en total prislapp och att det finns för lite lägenheter. Det blir mindre av det för att vi har haft en hyresreglering under så pass många år. Och sen dels också att de lägenheterna vi har används ineffektivt. Och ett enkelt sätt att förklara det på, det är väl att när vem som får vilken lägenhet bestäms av tålamod eller kontakter, så blir det inte den personen som värdesätter lägenheten mest som får lägenheten. Jag tror att det finns unga barnfamiljer som har förhållandevis goda inkomster som skulle vilja hyra det här huset på Södermalm som Fredrik beskrev, och som skulle vilja betala en högre hyra än den personen som fick huset efter lagom till pensionen. Så det är väl det som är välfärdsförlusten. Och det jag gör där då är att jag tar estimerade marknadshyror. Så för 78 kommuner, alltså i princip alla tätortskommuner i hela Sverige plus de tre storstäderna, så estimerar vi vad skulle marknadshyror vara med avstamp i bostadspriserna. Ser vi skillnaden? Vi ser att av de här 78 kommunerna så skulle hyrorna i snitt gå upp i alla utom 25. Och det är ganska stor variation. I Stockholm kollar vi på stadsdelningsnivå också. Mm. Och med det kan vi räkna ut välfärdsförlusten, och den kommer vi fram till är ungefär 13,6 miljarder per år.
Och vad kan du förklara det? Hur uppstår den förlusten? Är det för att man helt enkelt, alla förstår att det är suboptimalt utnyttjande av resurser, förstår alla dåligt. Men kan du ge ett praktiskt exempel?
Ja, men jag tycker det praktiska exemplet är just den där unga familjen som kanske skulle vilja ha en större lägenhet, men det går inte att få en större lägenhet. Och de är beredda att betala mer. Och sen, men den där större lägenheten som de är beredda att betala mer för, den går till någon som har 40 år i kötid. Mm. Och det är en förlust. Och sen tar vi att vi har tusentals sådana förluster, då blir det 13,6 miljarder.
Fredrik, att räkna på sådana här välfärdsförluster, är det som Herman har gjort? Ja, du känner igen det förstås. Hur goda är sådana beräkningar? Hur mycket kan vi lita på dem?
Ja, men jag tycker att de fungerar väldigt, väldigt bra. Någonting som är intressant, jag har ju själv gjort en sån här beräkning med samma modell, och Boverket har gjort samma beräkning med samma modell, och man får lite varierande resultat. Så min är väl fortfarande den högsta då. Den gjorde jag för 4 år sedan kanske. Mm. Och nu har ju, sen dess har vi haft relativt höga hyreshöjningar och inte några prisökningar på bostadsrätter, vilket ju är liksom en relation som gör att de här samhällskostnaderna både krymper och växer. Men det som är intressant här är att det är uppdelat i olika nivåer. Och både Hermans rapport, min tidigare rapport och Boverket kommer fram till att den största förlusten har ju inte att göra med det som nationalekonomer brukar snöa in på, att det byggs för lite. För det har vi försökt lösa med massa olika system, alltså bostadssubventioner eller presumtionshyror. Mm. Utan det är det här att vi får massa icke-realiserade bostadsnyttor, för att prata på ekonomspråk. Människor som skulle vilja flytta någonstans men som inte får flytta någonstans. Och det där får ju en större påverkan i samhället generellt, i att om jag inte kan flytta till, säg, Stockholm, nu råkar jag jobba där så att det är inte ett jättestort problem för mig. Men om jag inte kan göra det, då kan jag heller inte ta ett jobb som kanske någon vill ge mig. Eller jag kan inte ta en utbildningsplats. Och det där får ju liksom vidare konsekvenser för ekonomin, när företag inte kan rekrytera personal till exempel.
Ja, men för det jag tänker också att det kanske finns massa andra effekter som är svåra att spåra. Bara en sån här sak i dessa tider när vi pratar de sjunkande födelsetalen i Sverige, vilket liksom på sikt skulle kunna få enorma konsekvenser för vår ekonomi. Om de beror på att folk inte tycker att man kan flytta ihop tillräckligt snabbt, eller bara flytta ihop lite för sent så man har lite, några år försvinner från den fertila åldern och så vidare. Jag vet inte, vad tänker du? Det finns väldigt mycket som bostadssituationen kan påverka som är svårt att skatta. Vad säger du, Herman?
Ja, exakt. Alltså det här är ju, VSP kom ju fram till att det var ju tiotusentals flyttar varje år som inte sker på grund av den allt svårare situationen på bostadsmarknaden. Så absolut. Som ett exempel så har vi ju då väldigt många trångbodda barnfamiljer i Sverige. De kanske då inte kommer få ett barn till om det är det de vill. Vi har ju också många som yngre då som inte kommer in på bostadsmarknaden. De hyr i andra hand. De betalar i snitt en hyra som är, tror, ungefär dubbelt så hög som en motsvarande förstahandshyra. De kommer ju inte känna den tryggheten de behöver för att kunna skaffa barn. Och om vi då återkopplar till välfärdsförlusten och hur beståndet utnyttjas, så ser vi, jag tittade precis på ett större allmännyttigt fastighetsbolags bostadsbestånd. Och det jag fann var att vi har ungefär 3 gånger så många hushåll som bor överstort som vi har hushåll som är trångbodda. Så uppenbarligen är ju inte problemet att vi har för lite bostäder i Sverige, utan problemet är ju att de används ineffektivt.
Mm. Precis. En sak till de här som jag tror kanske är viktigt att folk förstår, man kanske inte alltid är med på det, men det är ju det att använda det bostadsbestånd vi har, som är drygt 5 miljoner bostäder eller så här, tror jag, är ju väldigt viktigt och kan få enorm utväxling jämfört med att bygga nya bostäder som ja, vi maxar 100 000 per år en gång någon gång på 60-talet. Nu för tiden tror jag det ligger på betydligt lägre siffror. Så att man kan få ut väldigt mycket av att påverka det nuvarande bostadsbeståndet jämfört med att bygga nya bostäder. Säger jag nu, har jag rätt Fredrik?
Ja, ja det har du definitivt. Och där har man tittat på i någon tidigare studie faktiskt. Men det gör ju, alltså det här att man inte kan flytta in i hyreslägenheter, det skapar ju jättestora problem för människor. Och det är ju också så att hyresmarknaden och bostadsrättsmarknaden skiljer sig åt på ganska många sätt. Så är man fyra ungdomar som vill flytta in till Stockholm City, då är det väldigt svårt att gå till banken och säga att vi fyra, vi har en inkomst som gör att vi skulle kunna köpa en lägenhet. För banken kommer aldrig säga ja till det. Mm. Det är liksom inte pålitligt att fyra unga människor kommer att ha en långsiktig horisont att betala för lånet. Men på hyresmarknaden så fungerar det ju så. Jag bodde själv i Barcelona när jag var i 20-årsåldern och där var det ju enkelt att bara hyra ett rum någonstans. Mm. Vilket det brukar vara på liksom hyresmarknaden. Så hyresrätter är ju mycket mer flexibla som Herman sa innan. Jag sprang på ett sånt roligt exempel för några år sedan i någon hem och hyra tror jag det var. En man som bodde vid Humlegården i en 9-rumslägenhet som var enligt kontraktet 250 kvadratmeter stor. Men fastighetsägaren hade varit inne och mätt med någon ny laserteknik och det visade sig att den var 312 kvadratmeter stor. Han beskrev att man hade det lilla soffrummet, det stora soffrummet och ett vardagsrum.
Ja.
Det där är ju sån vansinnigt ineffektiv nyttjande av bostadsbestånd. Där skulle det ju kunna bo 8 ungdomar istället. Och de hade kunnat betala en hyra som vida överstiger de här 30 000 tror jag han betalade i hyra för den här lägenheten.
Ja, fast det är trevligt att ha en sån våning själv också.
Ja, det är ju jättetrevligt.
Om jag får sälja in min egen forskning lite här då i relation till den anekdoten, så jag är jättefascinerad av just den där relationen mellan hur mycket boyta man hyr och hur mycket lägre hyran är. Så jag skrev ju ett papper baserat på premissen i princip att när det är extra pris så brukar vi köpa lite mer, om det så är liksom kaffe eller bananer eller bostad. Och jag såg en tydlig relation mellan att ju större rabatt du får på hyran, desto större bor du. Jag menar, skulle jag få erbjudandet att hyra i Stockholm, då skulle jag förmodligen ta en ganska stor lägenhet, för det är så pass lite extra pengar för det där extra sovrummet. Mm. Så att det skulle få plats ungefär 16 000 mer människor i Stockholms innerstad vid marknadshyror jämfört med dagens situation. Och jag menar, jag har egna såna här historier. Jag menar, när jag bodde i USA och var fattig student, så bodde jag i kollektiv och sen så fick jag en postdoc, då hyrde jag en etta och sen jag fick en befordran så flyttade jag in i en tvåa. Och jag ville egentligen ha en trea, för det hade varit jättetrevligt när jag hade gäster på besök och det hade varit väldigt trevligt att ha ett arbetsrum. Men jag gjorde ett överslag mentalt i huvudet att jag har inte råd med en trea, för att det skulle bli för mycket pengar för mig att ta det extra rummet. Och det är väl precis så vi ska ha det, att för en ensamboende person så ska de bo i en ganska liten lägenhet, för att de flesta gör den prioriteringen jag gjorde, att det är inte värt pengarna med mer yta. Men som sagt, i Stockholm däremot så hade jag gjort en helt annan bedömning. Då hade jag ju tagit det här extra rummet för att, men det är väl trevligt när jag får gäster.
Mm. Vi ska gå vidare och då ska vi prata om den sista delen av din rapport som handlar om stödsystem som skulle behövas då om hyressystemet förändrades och reformerades. Ja, vad är det för stödsystem och varför behövs de?
Vi kan ju börja med att hyresregleringen gynnar ju trots allt väldigt många människor. Och man ska ha all respekt för att de är oroliga för vad en avreglering skulle kunna leda till. Och av de som gynnas så finns det ju en grupp som kanske inte behöver de här rabatterna på hyran. Men det finns ju också grupper som faktiskt skulle få ekonomiska problem om hyrorna gick upp väldigt mycket. Och jag vill ju identifiera då hur stort skulle det här problemet vara. Skulle det kunna finnas något mer effektivt sätt att hjälpa de här människorna? Ett bra exempel är väl att om vi vill hjälpa låginkomsttagare så kanske vi inte ska göra smör billigt så att alla får billigt smör, utan det är ju bättre då att hjälpa de som just har svårt att köpa mat.
Vi bör inte sänka matpromomsen generellt.
Kanske inte.
Nej.
Och det, samma logik är ju med bostäder. Du får ju då höginkomsttagare som överkonsumerar boyta, men då är ju också låginkomsttagare som behöver de här hyresrabatterna för att ha råd att bo.
Det tror jag alla förstår.
Men jag vill veta omfattningen helt enkelt. Sätta en prislapp på vad det skulle kosta och det är ju, vad det skulle kosta att avreglera. Och jag gör ju väldigt många antaganden. Jag skulle jättegärna ha en djupare metodologisk diskussion med någon om det här. Men det jag tittar på är inkomstfördelningen i alla kommuner. Och hur mycket skulle en typlägenhet på 57 kvadrat ändras i hyra? Dagens hyra och vad en marknadshyra skulle vara. Och sen ser jag hur många procent av alla hushåll som inte har råd med en typlägenhet idag. Och hur många procent av alla hushåll som inte har råd med en typlägenhet vid marknadshyra. Mm. Och jag minns inte exakt siffrorna nu, men jag tror att jag kommer fram till att det går från 12-18% av alla hushåll som inte skulle ha råd att hyra en typlägenhet. Mm.
Så där behöver man stoppa in någonting då för att situationen ska vara likadan för dem, så att säga.
Exakt. Mm. Och jag gör antaganden att ingen ska behöva lägga mer än 40% av disponibel inkomst på sitt boende. Men det här är ju givetvis så att skulle liksom staten bestämma sig för att avreglera och göra ett system med riktade bostadsbidrag, då kommer det göra en helt annan typ av prövning som är mycket mer detaljerad. Mm. Men jag gjorde liksom en uppskattning att ingen ska behöva lägga mer än 40% av sin inkomst på boende. Och då kom jag fram till att stödbehoven ökar med ungefär 6 miljarder.
Okej. Ja, Fredrik, du har ju läst rapporten. Ni ska få ta metoddiskussionen efteråt, för det vet jag. Ja. Det begriper ju inte jag och de andra. Men för det första, är du med på att är det så här man måste tänka? Att om man då avreglerar systemet så kommer det finnas en del förlorare och då kommer vi behöva ha någon form av stödsystem. Är det en rimlig tanke?
Ja, jag tycker det är en jätterimlig tanke, och framförallt så tycker jag att man ska vara tydlig med, och det är här man i rapporten också, att de här 6 miljarderna, det blir ju liksom, det är en kostnad för staten. Men som vi pratade om innan, så finns det ju en kostnad för samhället med hyresregleringen som är 13,6 miljarder, så det här blir ju vinst för samhället. Det är bara att det blir problematiskt, för den här kostnaden kommer ju synas i statsbudgeten då. Och det kanske folk inte gillar, men det blir ju oärligt. Som vissa säger då, att det här är en ökad kostnad. För det är det ju inte. Alltså det är en minskad samhällsekonomisk kostnad. Och så är det en ökad budgetkostnad för staten. Mm. Så man flyttar ju bara liksom vem det är som bär kostnaden. Men framförallt så är det viktigt att ha med sig att vi får ju en helt annan träffsäkerhet. Alltså människor som kommer bli hjälpta med bostadsbidrag, det är ju människor som har det svårt. Det finns ju inga människor som har höga inkomster som får bostadsbidrag. Då är man diskvalificerad. Och det är väl det man borde fokusera mycket mer på. Alltså vad är träffsäkerheten i de här systemen? För jag är ju liksom inte emot omfördelning. Jag tycker att vi kan ha både bostadsbidrag och social housing.
Ja, för det sista jag tänkte fråga om. I en del länder har man ju system där vissa lägenheter har en lägre satt hyra, och då har man oftast någon typ av allmän eller offentlig ägare. Och då finns det olika inkomstkrav då för att få bo där. Är man en sån lösning? Jag vet inte, tar du upp det i rapporten? Eller
vad? Väldigt kortfattat, tror jag. Ja.
Vad har det för fördelar och nackdelar i sammanhanget?
Oj, det är en jättestor fråga. Det finns många för- och nackdelar med det. Det vi kan säga är att skulle man ha social housing i tillägg till bostadsbidrag, då skulle ju bostadsbidragen också bli mindre, för då skulle vi, så då skulle det är ett alternativ. Mm. Man skulle kunna lita varje, det har man gjort i Finland. Fördelar är ju att du får då en mer behovsprövad tilldelning av lägenheter, och att det blir mer lägenheter åt de som faktiskt behöver, för att de som inte behöver får inte access. Mm. Nackdelar som många påtalar är att det kan leda till segregering, det kan leda till stigmatisering och så vidare. Men då kan ju sen också folk svara tillbaka att men vi har ju redan stigmatiserade områden och segregerade områden. Så det är ju en ganska stor diskussion. Och sen har vi ju också det här kring vem ska kvalificera sig för dem? Var ska de här gränserna gå? Vad händer om folk börjar tjäna mer pengar? Ska de slängas ut? Men på det hela, så jag tog inte så jättestark ställning i den frågan.
En fråga där, det brukar ju ofta påpekas att bostaden är inte som vilken vara som helst, och det är ju lätt att förklara så här, att om man inte längre har råd med att ha ett par dyra jeans, så nästa gång måste köpa ett par billiga jeans. Det är inte så farligt för mig. Det är inte så farligt att gå ner i liksom att nu struntar jag i oxfilén och börjar äta högrev istället, eller falukorv och så vidare. Men ett hem är ju ändå någonting. Dels har du höga transaktionskostnader för det är jobbigt att flytta. Har du barn måste barnen kanske byta skola. Du har ändrade pendlingsvägar. Och det är också något emotionellt för dig att liksom byta miljö där du faktiskt är. Herman, ni som forskar på det här, sätter ni siffror på det här, eller är ni bara iskalla ekonomer inför sådana här fenomen?
Våra beräkningar sätter ju inte siffror på många av de faktorerna. Mm. Men sen ska man ju också ha respekt för dem och ha det i åtanke. Och jag försöker ändå att vara balanserad i rapporten och nämna att just man ska ha respekt för att många är oroliga. Att boende är inte, som sagt, en vara som alla andra. Att man kanske då när man gör såna här riktade stöd gör det på ett betänksamt sätt.
Mm. Vad säger du om det, Fredrik, att bostaden i viss mån är en väldigt speciell sak för oss alla, tror jag?
Ja, och jag håller med om det. Det finns jättemånga saker som gör att bostäder skiljer sig åt. Men där får man ju särskilja på liksom, möjligheten att kunna bo kvar i en bostad. Och då tycker jag att man ska ha en annan typ av hyreslagstiftning som säkerställer att du vet vad kommer hyreshöjningen vara från år till år. Det ska inte vara som hotellmarknaden att liksom, hyresvärdet ska inte kunna komma och säga att nu är din hyra 4 gånger högre. Även om jag inte tror att de skulle göra det alldeles oavsett. Men jag kan liksom köpa att man har ett visst besittningsskydd och det finns ett skydd mot alldeles för höga och liksom oskäliga hyreshöjningar. Men också ett stödsystem för människor att kunna betala sin hyra om det så att man om det går väldigt dåligt i livet. Men det där det är liksom helt vanliga sociala skyddsnät, helt vanlig hyreslagstiftning som det ser ut i andra länder. Det fungerar ju ganska väl där. Liksom. Så det kan man ju ha även i Sverige. Men det system som vi har idag får man ju vara tydlig med säkerställer ju inte det där. Alltså att bostaden, alla ska ha rätt till en bra bostad. För väldigt många människor exkluderas ju från väldigt stora och mycket, mycket liksom växande områden. Så Stockholms innerstad är otillgängligt, men även närförort är väldigt otillgängligt. Så det går ju inte att få tag på bostäder annat än för de som då redan har lyckats någon gång i tiden. Mm. Det skapar ju en stor orättvisa.
Men vi ska snart börja ihop det här. Ett spår vill jag bara tillfylla upp. Och det är ju, Herman nämnde ju redan Finland. Det är ju ett exempel på där man har omreglerat eller avreglerat i relativ närtid i vårt närområde. Har juryn kommit tillbaka där? Har det gått bra i Finland? Vem av er vill ta det?
Jag gjorde ju en film om det för något år sedan. Och det har gått väldigt bra i bemärkelsen att det är väldigt enkelt att få tag i en lägenhet. Vi hade ju en tävling, jag mot min kollega Theo Harold som bor i Helsingfors.
Ja.
För honom tog det 10 minuter att få tag i en bostad 700 meter från hans kontor. Och för mig tog det 24 timmar och det bästa jag kunde hitta var eventuellt en lägenhet i Norrköping.
Ja.
Vilket ju är väldigt långt ifrån mitt kontor.
Fast det är inget fel på Norrköping, ska sägas.
Nej, verkligen inte. Men om man vill jobba på Kungsgatan 60 så är det ju långt.
Ja, får jobba på Södra Promenaden istället.
Ja, precis. Ja. Och i den bemärkelsen så fungerar ju Finland jättebra. Sen har ju det finns jättemånga saker som är svåra att jämföra mellan länderna. Men de lägger väldigt mycket mer på bostadsbidrag. Det är för att de har ett mycket liksom, generösare system för det. Det har inte drivits fram som motståndare brukar påpeka av att man har avreglerat hyresmarknaden, utan det verkar bara vara en preferens för omfördelning som de har.
Mm.
De bygger också mer än vad vi gör, vilket är en fördel. Och så har de det här sociala social housing, ARA-bostäder kallar de dem.
Mm. Herman, vad säger du? Är Finland ett föredöme i det här avseendet?
Ja, och med tillägg till det som Fredrik nämner här om förtjänsterna med den finska modellen så vill jag också påtala att just den här kritiken om att det är höga bostadsbidrag och det är så dyrt i Finland att det skulle bli det i Sverige, att det drivs mer av omfördelning än av höga hyror. Att det är faktiskt så att de som bor i social housing i Finland i genomsnitt tar emot lite mer bostadsbidrag än de som bor i det oreglerade segmentet. Vilket verkligen talar för att det inte är avregleringen som har lett till stora kostnader för bostadsbidrag. Så att det är värt att påtala, tycker jag, när man jämför med Finland.
Om man tänker den här medelvägen då, som ändå har varit föreslagits en gång i tiden, det var ju uppe på riksdagens bord för några år sedan, att man ska ha helt fri hyressättning i nyproduktion. En sån reform, Herman, vilka positiva effekter skulle den ha och jämfört med att sätta det så att säga, helt överge dagens modell?
Du var ju redan inne på det här med befintliga beståndet versus nybyggnation.
Mm.
Jag tror att det finns mellan 1,5 och 2 miljoner hyresrätter i Stockholm, i Sverige.
Mm.
Så säg 1,75 miljoner hyresrätter och vi bygger 50 000 bostäder per år. Typ, ja. Ganska få av dem hyresrätter. Mm. Så tror jag att det kommer ha en jättestor påverkan på bostadsmarknaden.
Nej, så är det ju inte.
Nej, precis.
Så det är... Okej, okay, det skulle inte vara en jättestor reform helt enkelt.
Nej, det är alltså till och med en liten. Jag skulle till och med våga säga att den är liten. Liksom.
Ja. Det tar ju väldigt lång tid innan det här systemet fasas in, gör det ju.
Ja, vi måste byta ut hela bostadsbeståndet och det brukar ju ta några sekler. Så att det...
Ja, exakt.
En avslutande fråga, den är lite mer politisk. Jag vet inte vilken mån du som forskare här man vill svara på den. Men de här fördelarna som påtalas, det har ju påtalats många gånger. Nackdelarna är också välkända, men politiken har varit ganska senfärdig här. Och det gäller ju inte bara vänster, utan även vi har en borgerlig regering nu som inte verkar intresserad av reformer. Och det har man inte varit tidigare heller. Herman, har du funderat någonting kring varför politiken inte liksom... Varför sitter vi fast i en reglering som egentligen är snart 100 år gammal från andra världskriget?
Jag upplever att det finns en faktaresistens hos ganska många. Och att den är väldigt tråkig just därför att vi borde väl kunna vara överens om grundläggande problem. Och sen så kan vi dra olika slutsatser beroende på var vi står ideologiskt. Som till exempel, jag säger ju ingenting om hur stora de här bostadsbidragen ska vara. Eller om man ska, hur stor statlig inblandning man ska ha i byggandet och så vidare och så vidare. Massa ideologiska frågor. Men i stort så skulle jag säga att problemen och de slutsatser som jag drar i min rapport, de är inte politiska. Men av någon anledning så har de blivit politiska i Sverige. Vilket jag tycker är väldigt tråkigt.
Fredrik, samma fråga till dig. Varför har det blivit som det blivit med de politiska låsningarna vi har?
Ja, men jag tror att alltså en bidragande orsak är att Hyresgästföreningen är väldigt duktiga på sitt jobb. De har väldigt många medlemmar. Det är ju en av få folkrörelser. De har en jättehög anslutningsgrad bland hyresgäster. Men sen en annan är ju att... Alltså Sverigedemokraterna är emot att man avreglerar hyresmarknaden. Vi såg ju för några år sedan, jag tror att det är 2 år sedan ungefär, där de bytte bostadspolitisk talesperson i Sverigedemokraterna till Mikael Eskilandersson heter han, som är bostadspolitisk talesperson nu. Och han uttalade sig i på något ställe där han sa att allting är uppe för diskussion i tidavtalet om det ska omförhandlas. Och där kan liksom fri hyressättning ingå. Och då högg ju samtliga tre riksdagspartier. Elisabeth Svantesson var ute och sa att om det var upp till mig så hade vi avreglerat hyresmarknaden imorgon. Så det är inte så att viljan saknas i de här partierna. Men man är väldigt rädd för hur opinionen ska svänga. Och det är väl där Sverigedemokraterna står nu. De är rädda för att många av deras väljare bor i hyresrätt. Hyresgästföreningen är jättebra på att skrämmas med att de kommer få dubbelt så hög hyra. Och då vill man vill inte rösta på ett parti som kommer att ge en dubbelt så hög hyra. Det är ju ganska stor, alltså även med reglerade hyror så är det ju en ganska stor utgiftspost som man har. Det är man ju jätterädd för. Så det är lätt att skrämmas med vad det skulle innebära, vilket gör att partier blir väldigt fega i att genomföra någonting.
Och också kan man kanske tänka sig att det finns ju en grupp som då upplever sig som väldigt tydliga förlorare, medan vinnarna kanske är mer... diffus grupp med liksom brett utsmättmetad över samhället. Så där finns ju, ni nationalekonomer har väl till och med termer för det där när ni funderar på sånt. Jaha, ja Herman, vill du lägga till någonting som du tycker är viktigt att lyssnarna har med sig då? Alla kommer ju inte ha möjlighet att läsa din rapport, men jag hoppas några gör det i alla fall. Men har vi sammanfattat den väl, tycker du?
Ja, det tycker jag att ni har gjort.
Mm, okej, okay, så ingenting extra sådär?
Nej, egentligen inte. Jag tycker att alla har möjlighet att läsa den. Den finns på nätet. Mm.
Stort tack Herman Donner, universitetslektor på KTH, för att du gästade mig idag. Tack så mycket. Och stort tack Fredrik Kopsch, chefsekonom på Timbro, för att du var med idag också.
Trevligt som alltid.
Och stort tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.